talar i tystnad, du talar till mig. Du delar min vardag, du söker min blick, du söker just mig. Så hjälp mig att se vilken väg jag ska gå, när vägskälen delar min väg. Och hjälp mig att se vem som söker min hjälp, när allt som jag ser är mig själv. Du talar i ord, du talar i tystnad, du talar till mig. Du delar min vardag, du söker min blick, du söker just mig.
Välkomna till dagens gudstjänst. Idag så har vi en timme om livet på andra sidan ribban. En i centrum gudstjänst där jag, Klara Lundström, är mötesledare. Roger Wikström ska hålla i en predikan eller fördjupning. Vi har med mästerskapet och Erika på musik. Och så är det Kristina Steinvall som ska hålla i söndags. Och sen så är det Håkan på ljud. Och idag så har vi Jalle som ska översätta. So if anybody needs translation of this service in English, please contact Jalle. He's over there, waving right now. Gott.
Jo, och när jag förberedde mig lite grann, här är ganska mycket för den här gudstjänsten, så började jag fundera med mig själv lite grann om det här med att vi ibland kan känna oss otillräckliga. Och sen tänkte jag, kanske finns någon video om det där på YouTube. Och sen började jag googla på det där och hittade hur många videor som helst på ämnet fake it till you make it. Alltså, låtsas tills det funkar i alla fall. Tänk att så många av oss är så oroliga för att inte passa in eller för att klara av. Och vi är så oroliga att vi inte ens vågar säga det, utan vi fake it till you make it. Jag tyckte det är som ett märkligt fenomen och undrar varför det har blivit så där. Och därför är jag glad att ha med mig en liten hemlig gäst som är en riktig fejkare. Hej och välkommen. Ja, jag kan ju inte säga ditt namn för du vill ju vara anonym, men hjärtligt välkommen att du är här.
Tack, tack. Det är kul att vara här.
Ja, just det. Vilken vacker röst du har, tycker jag.
Tack, tack.
Ja. Du, utan att avslöja vem du är nu, kan du berätta lite grann om ditt liv som fejkare? Vad är det för någonting?
Ja, alltså, ja, det börjar ju jättetidigt. Jag har känt mig osäker hela mitt liv, kan man säga. Men jag kom på att om jag håller det inom mig och låtsas vara säker, så går det mycket bättre. Ett stabilt yttre kan dölja oceaner av osäkerhet, så att säga.
Ja, okej. Okay. Alltså, men du säger tidigt, börjar det redan i skolan då, eller?
Ja, jo. Jo, hela skolgången, kan man säga.
Ja.
Jag gjorde allt för att smälta in så mycket som möjligt. Du vet, kläder och hur jag pratar och vad jag hejar på och sånt.
Vadå, heja på? Vad menar du?
Ja, jag gick ju gymnasiet i Umeå och där kunde jag ju inte heja på AIK. Så jag fick liksom heja Löven.
Ja, okay.
Du fattar,
ja.
Vilken ångest.
Ja, jag förstår. Ja. Men fortsatte de här fejkningarna då när du började jobba, eller?
Absolut, ja. Jag har inte varit med själv en enda dag på jobbet. Men folk tror ju att jag kan en massa. Det har varit mycket fake it till you make it, om man säger så. Men du, ett stabilt yttre kan dölja oceaner av osäkerhet. Glöm inte det.
Men det måste bli jättejobbigt i längden.
Nej, du, det är helt perfekt. Jag bara säger till mig själv, du grabben, tänk på att ett stabilt yttre kan dölja oceaner av osäkerhet.
Ja, men alltså allvarligt, det måste vara jättejobbigt att gå omkring och låtsas så där hela tiden.
Jo, du har rätt. Men hur skulle det gå annars? Om folk skulle förstå hur jag egentligen var, då skulle det ju aldrig gå.
Men alltså, jag tror det är många andra som känner sig där också. Så att jag tänker att vi är lite i samma båt på något sätt. Ta till exempel här...
Du snackar för dig själv alltså. Så, och du, snackar vi båtar? Då har jag just bytt upp mig till en Sandström 65. Va? Och sett dem med 200 hästar som Mercury. Va? Det kostar ju att vara med, eller hur? Ja. Life is too short, eller hur? Du är 65, man, skär ju som en het kniv genom smör. För vet du, ett stabilt yttre kan segla i oceaner av osäkerhet. Jajamän.
Nu låter du inte riktigt ärlig med dig själv, måste jag säga. Det är lite fake it, som du sa. Men du får gärna stanna kvar här och en stund.
Nej, det går inte. Busy, vet du, jag har mycket som jag ska göra. Men du, jag hoppas du tar bra betalt. För glöm inte, money talks. Och den som har mest pengar när han dör, han vinner.
Ja, okej. Okay. Ja, men tack så mycket. Jag förstår att du har bråttom. Men jag tror vi lyssnar på en sång och lugnar nerverna lite grann.
Du är trött, när du vill fly och oron viskar att din dag ska aldrig gry. Jag är hos dig, känn handen kring din hand. Var stilla, var ej rädd, som en bro över mörka vatten ska jag bära dig, som en bro över bära dig. När skuggan faller kall, där du går fram, när fågeln inte längre syns och solen dör, jag tänder ljus, jag tänder himlens ljus. Var trygg och tro på mig, som en bro över mörka vatten ska jag bära dig, som en bro över mörka vatten ska jag bära dig. styr mot havet nu. Segla bort. Nu är din korta stund, det liv du väntat på. Följ vågens väg. Se, djupen skrämmer ej. För jag är här hos dig som en bro över mörka vatten. Ska jag bära dig som en bro över mörka vatten. Ska jag bära dig som en bro över mörka vatten. Ska jag bära
söndagsskola. Så jag tänker att alla barn som är här inne och Kristina får jättegärna komma fram. Och tweens. Perfekt, det är tweens med. Tweens är också jättevälkomna. Medan ni kommer så sjunger vi söndagsskolesången.
Man känner sig stor, man känner sig liten. Man känner sig stark, fast ibland lite sliten. Men vad som än händer med livet och mig, och Gud är ju med, det känns mer än okej. Ja, vad som än händer med livet och mig, och Gud är ju här med mig och med dig. Vi tänder ett ljus för barnen på söndags. Vi sjunger en sång, för nu är det dags. Ja, vad som än händer med livet och mig, och Gud är ju med, det känns mer än okej. Ja, vad som än händer med livet och mig, och Gud är ju här med mig och med dig.
För barnen i vår kyrka, små ljus det tänder, små ljus det är. Tänk att vi alla inför dig får vara barn, och att vi inför varandra får vara små ljus. Amen.
Guds tystnad får jag vara, ordlöst stilla utan krav. Klara rymder, öppna dagar, här en stund vid någon.
mina kompisar brukar ibland ha en liten lek när vi har börjat se idrott. Och vi brukar resonera om vilken sport skulle man kunna smyga med i längst innan någon upptäckte att man inte hörde dit. Alltså till exempel om man byter om med samma kläder och sen smyger man in på banan eller på ja, och sen ser man när börjar publiken säga, men vänta, den där killen han borde de plocka bort, han hör inte dit. Och det är lite olika sporter som brukar komma fram. Någon som kanske spelar hockey, de säger att ja, men hockey tror jag, det ska jag nu kunna klara längst. Och själv ska jag vara orolig att jag tagit bort de här blåa skydden kring skenorna. Jag skulle nog kana omkring. Jag brukar säga fotboll kanske. Om jag springer allt jag kan på vänsterkanten där så kanske de tror att jag håller på att värma upp fortfarande. Så jag tänker, men det är nog på ett sätt brist på självinsikt. Men jag tänker att fotboll, paddel kanske en del säger. Någon här som skulle kunna smyga med i paddel? Nej, Lennart han höll på att lyfta upp handen, men nej. Det här tror jag är lite svårt. 3000 meter hinder. Eller jag tror egentligen, nu såg jag att han gick ut, men jag tror egentligen att Olof Forslund Wiklund skulle nog klara, alltså ganska långt tills han kom hit till vattengraven. Han sitter bakom pelaren. Där gör han det, okej. Okay. Skulle du klara det här? Ja, jag tror han nickade. Jag tyckte han nickade. Men en av de sporter som jag tror skulle vara minst troligt att man skulle kunna smyga med i, det är det här. Det är alltså höjdhopp. Och världsrekordet i höjdhopp har en kuban som heter Javier Sotomayor. Och det satte han för 30 år sedan. 2,45 hoppade han. Och det har mätt, det är nästan exakt lika högt som vikväggen där. Så om ni ställer det där efter gudstjänsten och känner hur högt på den här världsmästarskalan skulle jag klara. Han har inte bara hoppat högst. Han har också hoppat näst högst på 2,34. På 2,44. Han har också hoppat tredje högst i världen på 2,43. Och vem har hoppat fjärde högst i världen? Patrik Sjöberg på 2,42. Men det här var ju alltså mer än 30 år. På något sätt så har vi andra som fortsatt att hoppa höjd. Nej, det har vi inte. Men det har som blivit svårare och svårare. Ganska omöjligt. Och vet ni, för de flesta av oss så tror jag att det känns så här på andra delar, i andra delar av livet också. Jag tror det är därför det finns så många fake it till you make it videor på YouTube. Det kommer aldrig att gå. Eller nu måste jag behålla ett stabilt yttre här så de inte ser hur osäkra jag är. I skolan eller på jobbet eller i sociala sammanhang. Man kan känna att oj, vad det känns. Vad ska jag göra när jag kommer hit? Jag såg en sketch en gång där Lasse Åberg skulle ge tips om man var på fest. Och sen känner man att jag passar som inte in här. Men hur ska jag känna? Hur ska jag verka cool? Och så. Då tyckte han att man ska ta av sig ena skon. Och sen skulle man gå omkring så här. Och det menar han skulle vara då att man smälter in bättre. Jag vet inte om det är så. Men vet ni, jag tror att om vi skulle se varandra på insidan så skulle vi upptäcka att vi är ganska lika allihopa. Vi oroar oss för saker. Hur vi ska klara av det eller vad andra ska tycka. För livet är så. Mycket av livet är så. Det är stenhård konkurrens. Det är vassa armbågar. Det är stenhård jargong. Där det gäller som att antingen passa in eller bli mobbad själv kanske. Ibland är det så. Och i sociala medier är det tvärtom. Då är det så lyckat så det finns ingen hejd. Och jag känner att så där bra maträtter kan inte jag lägga ut. Fiskpinnar kan jag aldrig lägga upp så där snyggt. Så alla ser så lyckade ut utom jag. Och då är risken att vi börjar resonera om det på andra delar av grejen också. Att vi tror att det är så överallt. Kanske även när det gäller tron och tron på Gud. Eftersom livet i övrigt är så mycket en tävling så tänker vi att det gäller här att klara sig över kvalgränsen. Hur hoppar jag så högt som jag måste? Och hoppas jag inte river ut mig. Vi blir så inriktade på vår egen prestation att det tar så mycket kraft och tid. Och i värsta fall kanske man börjar jämföra, lägga upp ribban även för andra. Och då finns det en till risk för oss som har varit kristna länge. Om vi fortsätter att oroa oss så, då kanske vi börjar jämföra oss på områden där vi inte tycker att det är så jobbigt. Där vi har större chans att hoppa över ribban, tycker vi. Där vi inte är frestade att göra fel. Där vi känner oss någorlunda. Och så tror vi att det är en tävling. Men om din tro, om din bild av kristen tro är så, en tävling, så har jag dåliga nyheter till dig. Då är du grundlurad. Eller har du lurat dig själv? För livet är ingen hopptävling. Tron är ingen tävling överhuvudtaget. Det är bara hopp. För skulle det hänga på dig, skulle det hänga på mig, så skulle vi aldrig klara oss över ribban. Så skulle inte ens Javier Sotomayor klara sig över ribban. Men det är därför Jesus kom och dog och uppstod. Han hoppade över ribban. Han har klarat höjden utan ens darra på ribban. Och nu står han där med på sidan om och säger: kom, han har gett oss hoppet för att du ska få livet på andra sidan ribban. På andra sidan ribban. Men stopp och belägg, säger en del kanske. Ja, men alltså, vad ska vi leva? Spelar det ingen roll hur vi lever då? Ska vi, vad ska jag göra med mina ambitioner om jag vill så mycket och jag vill göra så mycket gott och så? Vad ska jag göra med mina hopp om jag inte behöver dem? Vet ni, till oss så vill Gud säga tre ord idag. De här: ge hoppet vidare. Om inte du behöver hoppa, så ge hoppet vidare. När din och min energi inte behöver användas för att duga, då kanske det finns energi över. Då kanske det finns tacksamhet. Då kanske det finns lust att hjälpa till med något. Något litet som gör världen lite bättre för någon. Ofta tror jag att det är så. Det är det där lilla i vardagen som kan betyda så mycket. Att hjälpa en granne eller en helt okänd, bara för att du har möjlighet. Inte för att du måste. Att engagera sig i samhället, i politiken, i föreningslivet, i någon kyrka. Kanske här på i centrum. Det finns tid och energi över, för Jesus har klarat höjden. Men det kan också vara storslaget, som den här mannen. Som jag läste om mitt under coronapandemin, när den rasade som värst. Det här är Giuseppe Berardelli. Han arbetade som en präst i en by utanför Milano i Italien. Och han smittades av coronaviruset och blev sjukare och sjukare. Och ganska snart var han tvungen att lägga sig in på sjukhus för han fick svårt med andningen. Men eftersom så många drabbades av corona och fick problem med andningen, så räckte inte sjukhusets respiratorer till. Inte för Giuseppe och inte för några till. Men då var det så att då köpte hans församling en respirator till honom. Tänk vilken gåva. Han fick livet tillbaka av sina församlingsmedlemmar, trodde de. Men han behöll inte respiratorn, utan han gav bort den till en annan person på sjukhuset. En ung patient som inte heller hade fått någon respirator. Den här unga patienten som aldrig har träffat den här Giuseppe, Han fick respiratorn för att prästen resonerade: den här unga killen har hela livet framför sig. Giuseppe hade fått Jesu hopp i hjärtat och ville ge det vidare. Och den här unga patienten klarade sig tack vare respiratorn. Medan Giuseppe blev sjukare och dog. Och eftersom det var mitt i värsta coronapandemin så kunde församlingens medlemmar inte ha någon begravning för honom heller. Utan de gjorde så att de stod på sina respektive balkonger och applåderade. Det var deras begravning för Giuseppe Berardelli. Och vet ni, jag tror att den här unga patienten aldrig någonsin kommer att glömma vad den här prästen gjorde för honom. Vem han fick hoppet tillbaka av. Att ge hoppet vidare. Hur kan du ge hoppet vidare då? Fundera. Stort eller smått. Jag var i Lötenkyrkan här om veckan och då var det förbön där, och då var det en gammal farbror som verkligen hade svårt att gå, som gick och stappla, och sen är det som lite trappsteg upp där i Lötenkyrkan. Och jag tänkte, hur ska det där gå? Tänkte jag och satt kvar. Men då var det en ung kille med svällande muskler, minns jag. Han såg väldigt stark ut. Som smög fram och bara gick bakom den här mannen. Han såg inte ens att han gick där, utan bara utifall att mannen skulle tappa balansen och falla, så skulle den här muskulösa killen ta emot honom. Och sen när han hade fått förbön, så då bjöd han honom armen där, att vi går ner tillsammans. Jag tyckte det var en sån otroligt fin gest i det lilla. Han använde sina muskler. Eller han behövde inte det, men han hade möjlighet. Min bästa kompis i Sydafrika, han berättade att när han köper nya byxor, då ger han bort de gamla. För uppenbarligen behöver han ju inte de gamla byxorna, för han har ju köpt nya. Så då ger han bort dem till någon som behöver. Han ger hoppet i form av byxor vidare. När jag var utbränd för många år sedan och ville bara vara i fred och mådde dåligt, då fick jag ett sms från en kompis som heter John Allan, som frågade om jag hade ätit. Och jag svarade, nej, jag har inte ätit än, men ville svara, men kom inte hit för jag orkar inte med dig. Men han kom med två pizzor. Han gav mig den ena och tog själv den andra. Och så satt vi där i en underbar kompistystnad och åt pizzorna utan att säga ett ord. Det var en måltid som inte krävde samtal, men osade omtanke. Och när vi hade ätit klart, då tackade han bara för gemenskapen och så åkte han. Han visste att jag behövde en kompis. Han visste också att jag orkar inte vara en själv då. Men oj, så fint det var. Det kommer jag aldrig att glömma. Vet ni, ibland funderar jag på dock om vi koncentrerar oss på fel saker när vi vill ta vår tro på allvar. Ibland tänker jag, det känns nästan som vi står på madrassen på andra sidan ribban och ändå vill hoppa högt och hoppa högre. Jag vill hoppa högre för Gud. Jag vill hoppa fler gånger för Gud. Jag vill visa att jag tar min kristna tro på allvar. Här ska minsann hoppas. Tänk om vi kunde sluta med det. För vi lurar oss själva då. Att vi ändå på något sätt måste prestera fast han redan har hoppat klart. När vi har fått hans hopp ska vi inte vara så självcentrerade. För våran egen skull och för andra så ska inte livet kretsa runt oss själva. Låt oss istället öva oss och ge hoppet vidare. För vet ni, dessutom kan det få positiva bieffekter. Jag läser just nu, jag önskar jag dricka lite vatten. Jag läser just nu en bok av David J. Phillips. Det, han går om, det är en märklig bok att läsa, men jag har fått av min bror, den är jättebra. Han går igenom olika substanser i hjärnan som gör att vi mår bättre eller som vi blir mer motiverade av och så. Och en av de här substanserna, signalsubstanser som det heter, den heter oxytocin. Och den genereras i huvudet på lite olika sätt. Men vet ni, bland annat genom omtanke, beröring, tacksamhet och generositet. Så här står det i Wikipedia. En förhöjd aktivitet av oxytocin skapar tillit, minskar aggressioner, minskar ångest, dämpar aktiviteten i amygdala, alltså fly- och fäktacentret, och minskar troligen också stress. Så tänk att det faktiskt är så finurligt gjort att genom att tänka mer på andra så kan vi må bättre själv också. Så rent själviskt så kan det vara smart att vara osjälvisk. Men tänk att det här är bara positiva bieffekter. Det stora fina med att vi inte behöver tänka på oss själva lika mycket, det är att det kan finnas tid, kraft och motivation att ge hoppet vidare. Jesus har redan klarat kvalhöjden åt oss. Och om du vill räkna med Jesus hopp, Jesu prestation, att han har dött och uppstått för oss, så räcker det. Då får du bli en Guds medhjälpare. Och behöver inte slösa bort energin för att duga. Du duger för att Gud har sett till att du duger. Okej, hemläxa. Vad är din uppgift i vår nu då? I Anna-Karin Falkmans predikan här om sisten sa hon: rädsla är en reaktion. Mod är ett beslut. Och båda finns. Men tänk om den här våren är när du går från och oroa dig om du är good enough eller om du måste fake it till you make it, till ett beslut att leva på andra sidan ribban. En liv i tro som inte handlar om att prestera, men kanske handlar om att assistera. Det finns gott om sådana exempel i Bibeln. I Markus evangeliet. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum där det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: mitt barn, dina synder är det förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sina ande vad de tänkte och sa till dem: hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till en lame: dina synder är förlåtna, eller stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, så säger jag till dig, och nu talar han till den lama: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut ur allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något liknande, något sådant. Tänkte ni på en sak? Var det stod om kompisarna? Jesus säger, när han såg deras tro, inte mannen på båren ens, inte folket runt omkring, inte de skriftlärda som hade hela facit tyckte de. Nej, utan kompisarnas tro. Och vad var deras tro då? Jo, de trodde också att Jesus kunde göra någonting, och därför ville de ge den här kompisen chansen. Och jag tror att precis som den unge mannen i Italien, så den här lame mannen kommer aldrig att glömma vad kompisarna har gjort. Att när inte, då han ens kunde, ingen kunde komma fram, då bröt de sönder taket och firade ner honom. för att de visste att Jesus kunde göra någonting åt saken. Jag tror aldrig han glömde det. Och jag tror inte Jesus har glömt vad de kompisarna gjorde heller. Så fundera. Låt den här funderingen ligga kvar under veckan. Hur ser ditt livet på andra sidan ribban ut? Vilket hopp vill du ge vidare i år? Nej, i vår. För imorgon, på måndag, är det vardag igen. Då går vi ut i en värld där det tävlas och tas fram med vassa armbågar och tuffa attityder. I en värld där Javier Sotomayor har världsrekordet och vi andra inte klarar av det. Så glöm inte. Livet är ingen tävling. Livet är bara hopp. Du behöver inte kämpa för att komma över. Det har Jesus redan gjort. Och låt det hoppet gälla för dig också. Så att du kan använda dina händer istället för dina armbågar. Det är en gåva. Inget vi måste klara av. Men någonting vi kan ge vidare. Och jag tror att Gud ser med lite förväntan på oss i vår. Inte för att vi måste prestera. Men kanske för att vi får assistera. Vi ber. Och om du vill så får du gärna be med. Ja, tack Jesus. För att din plan är så mycket bättre än våran strävan. Tack för att du redan har gjort det vi inte skulle ha klarat av. Och tack för att du vill gemenskap med oss och vill ge oss modet att ge ditt hopp vidare. Och hjälp oss att se vilka vi ska ge det till. Amen.
Jag har legat i min säng och blundat, tänkt på när jag dör. Tänkt på andra och mig själv och undrat vad vi lever för. Allt som jag har lagt ner min tid på, vart har det tagit vägen? Alla ord jag har sagt och allting som jag har gjort, är det borta och finns inte mera? Fick någon människa mod till att leva? Det är hoppet som bär mig. Vissa människor kan göra mycket, andra bara finns. Vissa lyckats i sitt eget tycke, vem är störst och minst? Kanske allting som sker av kärlek har ett värde som varar, medan allt annat ytligt märkvärdigt bleknar bort. Ingen människa har levat förgäves som av kärlek har gjort vad som krävdes. Det är hoppet som bär mig. Mitt liv är över och min tid är slut. Finns det ingenting som jag behöver som jag haft förut? Och ju mera den tanken slår mig, desto bättre förstår jag att en gång har jag ingenting jag kan lita på utom löftet jag fått utav en som har dött men som uppstått igen. Det är hoppet som bär mig. Ja, det är hoppet som bär mig.
Dags för en del av gudstjänst som vi kallar intryck och uttryck. Och då finns det möjlighet att sitta i bänken och bara tänka och be och vara för sig själv. Det finns möjlighet att ta del av vissa klokord som kommer på skärmen. Men det finns också möjlighet att röra sig lite i rummet. Längst bak så har vi bönekorg med bönelappar. Och då finns det två olika färger. På den gröna lappen, om man skriver på dem, då kommer jag att läsa upp dem sen efter den här stunden och vi kommer att be för det tillsammans. Och de röda lapparna, de är bara mellan dig och Gud. Sen så har vi också möjlighet att tända ljus i ljusbäraren. Och så har vi hjärtan och stenar som finns här framme vid altaret som man kan få lägga fram. Hjärtan är ofta något man är tacksam för och sten kan representera något som man tycker är tungt. Vi kör en stund i lite lugn och frihet att röra sig runt.
Thank you.
Gud, jag vill bara be för de böner som har sagt idag. Och be för alla som har kommit, alla som skulle önska ha kommit. Och be för speciellt för de två bönelapparna som ligger i korgen. Amen.
Men tänker du, jag som inte vet om jag tror eller inte då? Jag som funderar men inte vet. Hur ska jag tänka? Ungefär den frågan fick en bekant till mig som jag var med i en teatergrupp, och han intervjuade Thomas Sjödin i en podd och ställde den frågan. Och jag tyckte att, nu kommer inte jag ihåg exakt vad Thomas Sjödin svarade, men han sa att vet du behöver inte tänka så mycket. Gud vill så du kan slappna av. Och lite så tänker jag att vi kan berätta för varandra också. Så vi inte hamnar i det här, hur högt ligger ribban på nu. Utan det är längtans tro som frälser, som det heter med gamla ord. Om du vill så får du. Så här säger Gud i Jeremia 29. 11-13. Jag vet väl vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Och jag tror att det här hela ditt hjärta, det kan ställa till det, tänker jag. Men har jag sökt Gud tillräckligt mycket då? Vart det här av hela mitt hjärta? Men tänk när ni läser i Bibeln om hur Jesus behandlade alla som kom till han. Så var det alltid avväpnande och alltid avslappnande. Jag vet. Lite grann som Emil Lönneberga och vad han nu heter, Alfred. Du och jag, Emil. Och du och jag, Allan. Du och jag, Thomas. Du och jag, Karin. Och vad vi nu kan heta. Vi ber. Ja, tack Jesus. Att du vill vara med oss. Och om vi vill så får vi. Tack att vi kan slappna av i det. I Jesu namn. Amen.
Just det. Inför nästa psalm ska vi ta upp en kollekt. Kollektnumret står där nere. Och jag tror den går till FF-kyrkan idag.
Thank you.
får vi be tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi läser också överlåtelsebönen. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärn.
Thank you.
saker som händer i kommande vecka. På onsdag den 15 mars så är det lunchbön för den som vill. Och på söndag så är det söndagsgudstjänst med glimtar från Hope for Children i arbete i Etiopien. Och då är det Lars Hjort som predikar och han är från HCEs styrelse. Alltså Hope for Children. Ja, efter gudstjänsten klockan 12.30 nästa söndag så pratar de mer om den här Hope for Children's gatubarnsarbete i Etiopien. Nästa i centrum gudstjänst om då 2 veckor så är temat Stora ting av ingenting. En timme om mirakel.
Och så ett tips som inte hör till kyrkan här men som hör till predikan. Klockan 6 ikväll på Nordanå i Auland så är det gratis filmvisning som Svenska kyrkan har ordnat med Marika Grisel, reportern som har varit Sydafrika-korrespondent. Hon har gjort en film om Desmond Tutu på tal om att göra stora saker bara för att man finns till. När han gick i pension som ärkebiskop i Kapstaden så fick han ett telefonsamtal från Nelson Mandela och sa: du förresten, du har just gått i pension, ja, skulle du kunna leda sanningskommissionens arbete? Och han skulle kunna sagt: vet du, jag har pension, men han sa: det kan jag göra. Och jag fick förmånen att vara i Sydafrika under det där, och det var en fantastisk människa som både hade ett mjukt hjärta och en förmåga att säga till både kyrkan och alla andra om det behövdes. Klockan 18.00 på Nordanå, fri entré.
Tack för alla medverkande och tack för att ni kom. Nu går vi och fikar.